Vad tar du på dig och barnen för flytväst när du ska ut på vattnet i sommar? Någon gammal som hängt med i åratal?
Riktigt, riktigt gamla flytvästar. Att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt. Där de inte längre behåller luftbubblor i sig. Utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten. Och då sjunker den istället för att flyta.
Nej, hellre då en som inte alls ser ut att passa för kroppsvikten.
På ett sätt är det lite olyckligt att man har valt att storleksbestämma flytvästar med hjälp av kilo.
Den siffran handlar bara om passform. Om Sjöräddningssällskapets flytvästexpert får välja så bär vi flytvästar i lysande färger.
Jag har räddat livet på en ung man bara tack vare att han hade en väldigt, väldigt signalgul flytväst. Han hade frysit ihjäl om inte han hade haft den.
Om flytvästar handlar det i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
Anton Kock arbetar som utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet.
Och var befinner vi oss?
Vi befinner oss i Kalmar hamn, ombord på sjöräddningsbåten Kerstin Hydén.
Anton Kock har dragit på sig sjöräddningens röda flytväst med gula reflexer och dubbla grenband. En typ som han har varit med om att utveckla, testa och välja för att passa sjöräddarna i deras ibland fysiska och blöta verksamhet. Flytvästar nu för tiden är lite mer avancerade än de där styva plattorna som vi klädde på oss för 50 år sedan.
Om man tar den flytvästen jag har på mig och sågar den i mitt i tur så kommer det vara många olika skivor och många olika tjocklekar på det materialet som är. Sen varierar ju det från modell till annan naturligtvis. På en barnflytväst exempelvis som vi har liggande här bredvid så är det ju lite tjockare partier fram till på magen och över bröstkorgen. Medan bak är det ju inget flytelement överhuvudtaget. Och som sagt, det finns idag en sån uppsjö av flytvästar i dess olika former och färger och gjorda för olika ändamål. Kajakpaddling, vattensportsaktiviteter, simkunniga, icke-simkunniga och så vidare. Och det är klart att de är försedda med olika typer av flytmaterial.
Anton Kock upplever att fler bär flytväst nu än tidigare. Och en flytvästtillverkare skriver detsamma till mig. Förr kanske det bara var barnen. Nu är det ofta alla i båten. Det kan ha bidragit till att drunkningssiffrorna har gått ner mycket över tid. Enligt Livräddningssällskapet var det 1898, när de grundades, mer än 1000 personer som omkom genom drunkning. Framme på 2020-talet har siffran gått ner till en femtedel av det. Fortfarande för många förstås, men en flytväst gör stor skillnad. Och nu finns de alltså i många olika varianter. För behoven är lite olika för till exempel kajakpaddlaren och atlantseglaren.
Skillnaden blir ju att ligger du mitt ute på Atlanten och din segelbåt som du hade tänkt att korsa Atlanten med har förlist jämfört med att du då välter med en kanot ett par hundra meter från land så blir du ju snart räddad förmodligen om du paddlade kajak medan om du ligger och guppar på Atlanten kanske själv eller ihop med en eller ett par andra så kommer du få vänta väldigt, väldigt länge innan du blir räddad. Och då behöver du ha mer flytkraft. Du kommer förmodligen inte orka hålla dig med ansiktet uppåt. Då behöver du ha en räddningsväst som ser till att du med hjälp av flytvästen får den hjälpen så du kan ha näsan ovan vattenytan när dina egna krafter är slut.
Samma gäller barn och andra som inte kan simma. De behöver en räddningsväst som vänder dem rätt i vattnet. Medan simkunniga kan ha en enklare.
Den flytvästen jag har på mig och den som många andra har på sig när man är ute, en liten enklare flytväst. Tunnare, ingen fjäder bakom eller en sån nackkrage bakom huvudet är ingen räddningsväst utan då har den definitionen flythjälpmedel. Och då kan man inte förvänta sig att hamna med bröstkorgen upp emot himlen utan då skulle jag lika väl kunna bli liggande med magen ner i vattnet.
Den förutsätter att du kan göra jobbet själv så att säga. Om vi tar, här har vi en sån här barnflytväst, en sån här orange med som du säger en solfjäder bakom huvudet och man kan ju riktigt tänka sig, det är bara tyg nästan här bak och så lite stoppning uppe vid axlarna och sen ett par rejäla såna här flytkuddar på framsidan då. Man kan ju verkligen tänka sig att Det går inte att ligga på något annat sätt. Nej, på ryggen
det, här. Det ska mycket till för ett barn att hamna annorlunda. Den är ju överdimensionerad i sin flytkraft. Så att den utan problem ska hålla det här, i det här fallet då ett mindre barn på ett par tre år på rätt håll.
Och här står det också 100 newton är liksom flytkraften i den här flytvästen då?
Ja, det är hur mycket bärigheten finns i flytvästen.
Och jag vill minnas att det står en lägre siffra i min vuxenflytväst.
Mm, och det gör det. Ett flythjälpmedel då, som ju är en vanlig flytväst, en sån jag bland annat har på mig, den är, måste ha en flytkraft på 50 newton för att få så att säga kallas för flythjälpmedel. Och då är det ju 50 newton fördelat då på antingen framsida eller baksida av flytvästen, eller som i de allra flesta fallen då på bägge sidor. I det här fallet så har vi 100 newton som är i princip då hälften eller lite drygt hälften är fördelat då på framsidan av flytvästen och resten bakom huvudet. Vilket gör att det här barnet kommer ju med väldigt stor säkerhet ligga med bröstkorgen upp i vattenytan.
Men själva flytkraften i den här skulle alltså räcka för mig också?
Ja, oja, det gör den. Och på ett sätt är det lite olyckligt att man sedan mycket lång tid tillbaka har valt att storleksbestämma flytvästar med hjälp av kilo. För den flytvästen som vi har framför oss här nu på 100 newton, den kan både du och jag flyta på utan bekymmer och ytterligare någon vuxen människa.
Samtidigt menar du?
Ja, absolut. Problemet är ju att vi inte får på oss den, någon av oss. Men om vi tänker oss den här slutgiltiga scenen i Titanic-filmen när alla hamnar i vattnet och man greppar efter en liten bräda som man vill flyta på. Hade vi tre råkat ut för en olycka nu, eller tre vuxna personer ska jag säga, och vi hittar bara den lilla barnflytvästen och vi lägger varsin hand på den, så kommer vi flyta. Inga problem. Problemet är att vi måste hålla oss vid liv då och kunna greppa i flytvästen, vilket vi ju kanske inte kommer göra i all evighet. Men den flytvästen som det står då 15 kilo i, hade man sytt om den lite grann så hade du kunnat ha den, eller jag hade kunnat ha den. Det är jättemånga som hör av sig till mig och frågar och vill rådfråga. Och, inte sällan mor och farföräldrar så där. Barnbarnen kommer nu till sommaren och hur ska vi göra den här flytvästen? De väger ju nu 17 kilo och det står 15 på den. Ja, men om den går att använda, går den stänga, barnet känner sig bekväm i den, den är inte sitter inte för hårt eller någonting. Inga problem.
Nej, värre då om flytvästen är för stor så att barnet kan glida ur den.
Flytvästen ska sitta på kroppen. Nästan alla barnflytvästar är ju försedda med grenband så att inte flytvästen då ska glida upp över huvudet i händelse av att man hamnar i vattnet. Det ska för övrigt vuxna också ha på sina flytvästar, grenband. Men om flytvästen sitter bra, då fungerar den.
Många har nu för tiden uppblåsbara flytvästar som löses ut om man ramlar i vattnet. De är det rejäl flytkraft i.
Oftast så är de ju, har de ju formen av en hästsko som hänger över nacken. Och har man flygit någon gång så har man fått en demonstration på hur en sån skulle kunna se ut. Men när den är uppblåst, då blir man ganska stor. Jag har testat flytvästar som har då en flytkraft på över 300 newton. Den absolut vanligaste uppblåsbara flytvästen som de flesta som lyssnar på detta möjligen äger en själv. De är på 150, möjligen 200 newton. Och när man kommer upp då på en flytväst på 300, 325, till och med 350 newton har jag testat, då blir man väldigt, väldigt stor. Den typen av flytväst, det är ju en extrem flytväst för exempelvis när du ska korsa Atlanten eller något motsvarande.
Men då är det ju svårt att simma till exempel, om man skulle vilja det.
Ja, då är inte syftet att simma. Då är syftet att ligga där och vänta på att någon kommer och rädda dig. Att du ska ligga så högt upp i vattnet som möjligt. Det finns inga planer på att liksom ta dig upp efter någon badsteg eller någonting. Det finns ingen badsteg i Atlanten.
De här flytvästarna är väl lite båtlivets svar på billivets krockkuddar. Och hur funkar de?
Ja, men de uppblåsbara flytvästarna, det är ju en som en ballong. Fast det är en formsydd ballong som ser ut som en hästsko ungefär generellt. Och den har ju då en liten teknisk pryl i sig, eller vid sidan av sig, som består i huvudsak av en gaspatron. Den är inte mycket större än ett par fingrar egentligen. Och sen har den då en cartride eller en saltpatron. Och den här saltpatronen då, när den hamnar i vatten, då expanderar då det materialet som finns inne i, vilket gör att det skjuter ut en nål och punkterar den här lilla gaspatronen. Och då frigör man gasen som går in i den här ballongen eller lungan eller vad vi vill kalla den, och helt enkelt blåser upp den. Och det gör den ju på 2 sekunder ungefär. Så att en sådan fabriksny räddningsväst, om man inte har pillat någonting med den, så kan man kasta den i vattnet och sen så blåser den upp sig.
Är det där med en smäll då, eller? Jag tänker, blir man lite skraj om det händer?
Det pyser till lite och sen är det inte mer än så. Sen finns det också då att man på de här flytvästarna, så finns det ett litet snöre så jag kan rycka i den här patronen, så jag utan att behöva ligga i vattnet, så kan jag alltså utlösa flytvästen när jag är torr genom att manuellt dra i det här snöret, och då punkterar jag den här gaspatronen på samma sätt. Det finns till och med upplösbara flytvästar som har flera sådana här patroner och flera lungor, om vi går in på de lite mer avancerade. Så jag kan blåsa upp den en gång och sen kan jag tömma ur den, exempelvis om jag skulle vilja gå upp för en badsteg eller någonting sånt. Då skulle jag vilja aktivera flytvästen igen. Ja, då är den första patronen är ju tom, således förbrukad, men då finns det modeller som man har ytterligare en sån patron i sig, så man kan skjuta den igen då.
Utlöser de vid rätt tidpunkt, undrar man ju. Är det inte så att en sån där riskerar att utlösas när det regnar väldigt, väldigt mycket? Då kan man ju känna sig fullständigt genomblöt.
Jo, det har hänt, och det har hänt hos oss också. Sjöräddningssällskapet hade ju under många år de här upplösbara flytvästarna. Men det var en av flera anledningar som gjorde att vi valde att gå ifrån den upplösbara modellen och ha den här deplacerande som vi har nu sedan 11 år tillbaka.
Alltså vanlig flytväst, kan man säga.
Vanlig flytväst, ja. Och den här upplösbara varianten då, vi blir ju generellt ganska blöta med det vi sysselsätter oss med. Och det har hänt att vatten har kommit över oss då i sådana stora mängder så att de blåser upp sig. Absolut, den risken finns.
Men risken att den inte löser ut när den ska då? Ja, den upplösbara flytvästen behöver servas varje år, säger Anton Kock.
Det man ska göra är att man kontrollerar den här cartriden så att den inte har blivit förstörd av fukt under en längre tid, vilket den kan göra, så att den inte får den förväntade effekten i händelse av att den då hamnar i vattnet. Och då byter man den. Och det andra är att man då kontrollerar den här gaspatronen så att den verkligen innehåller gas, så att den inte har råkat bli punkterad, eller om vi motsvarande tänker oss en smygpunka eller någonting sånt, så att den verkligen har sin gas i sig. Det är i huvudsak det man gör, och när man då automatiskt gör det här, då måste man packa upp flytvästen, och för att sen kunna använda flytvästen igen så packar man ju då således om den också samtidigt, så att man den här upplåsbara lungan då, eller ballongen, man viker den lite annorlunda så att det inte blir väck på den lungan från år till annat. För ett väck som ligger och är exakt statiskt under många år, finns ju en större risk att det är där en sån lunga kommer läcka.
Och servar man inte sin flytväst, då kan man inte lita på den.
Vi räddade livet på en tysk här för ett antal år sedan. En ensam seglare, han var på väg från Tyskland upp här, skulle som destination Stockholm, och då passerar man igenom Kalmarsund. Och en bit söder om Kalmar så skulle han gå fram ur sittbrunnen och rätta till sina segel, och därifrån föll han på utsidan av båten. Då var han så klok så att han i förväg hade kopplat då en sån här säkerhetslina från sin reling till sin flytväst, som gjorde att han då lyckades hålla sig kvar vid båten. Båten seglade ju och han låg på utsidan, men han släpades ju efter sin egen segelbåt tack vare den här säkerhetslinan, vilket ju var jättebra, för då var han ju i närheten av båten, och den båten gick tills den gick på grund och fortsatte då in bland stenar, och han hängde där på utsidan. Men på honom var också då en icke upplåsbar flytväst, och det var bland det första han sa till oss: varför funkar inte den här? Men det visade sig då att den hade ju inte fått den här kärleken som en upplåsbar flytväst behöver få.
Hur länge låg han och släpades efter sin båt?
Lite oklart, det vet han inte själv. Han var ganska ordentligt medtagen. Han hade skadat sig en del. Han hade faktiskt inte ens varken byxor eller skor eller strumpor eller någonting på. Han hade kalsonger kvar på underkroppen. Allt annat hade åkt av under de timmarna han hade legat bakom båten. Så han vet inte, men förmodligen flera timmar.
Så servicen ska man tänka på om man funderar på att skaffa sig en upplåsbar flytväst. Men inte heller en vanlig väst kan man köpa en gång för alla och sen bara fortsätta använda. För materialet åldras, i synnerhet i starkt solljus.
UV-strålning bryter ju ner mycket material, det vet vi. Vi byter ju exempelvis, ombord på våra båtar byter vi ju tampar och fendrar exempelvis som också blir utsatta för UV-strålning. Och där vet man exempelvis att vissa kulörer klarar UV-strålningen bättre än andra och således bryts ner i en långsammare takt då än en annan kulör exempelvis.
Men att min gamla solblekta väst är dålig, det är inte säkert. Däremot finns det en branschstandard som säger att en flytväst ska vara med i högst 10 år. Då handlar det om hur länge tillverkaren kan garantera att den funkar bra.
Ja, absolut.
Jag kan prata med radio med väderprognosen för Landsort till Utklippan och Gotland. Lyssnar vi VHF Trafikkanal samt Gränsvåg.
Ja, så där kan det komma i en sjöräddningsbåt, ja.
Ja, precis. Nej, men som svar på din fråga, så det vi vet, och det är det nog flera som har märkt med riktigt, riktigt gamla flytvästar, att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt där de inte längre behåller luftbubblor i sig utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten, och då får ju flytvästen sin motsatta funktion. Då sjunker den ju istället för att flyta. Så det vet man och det har man sett på exempel. Men det man också ser och som jag har roat mig med flera gånger när man kommer i kontakt med gamla flytvästar, det är ju bara att ta i dem och liksom tänja dem och dra. Då hör man ju att trådar och sömmar ger sig i flytvästen. Jag tror säkert det är många som har hittat ett par gamla mjukisbyxor eller ett par gamla kalsonger eller något motsvarande där man känner att resåren, det bara knakar i dem. Och på samma sätt så är det ju som med flytvästar med. Materialet håller inte över tid helt enkelt.
Detsamma skriver flytvästtillverkaren till mig. Materialet åldras. Inte minst på grund av UV-strålning. Tyget bleks, det ser man ju. Därunder kan själva flytmaterialet med sina små luftbubblor bli sprött. Bubblorna går sönder. Om man ska köpa en ny flytväst då? Ja, Anton Kock vill som sjöräddare att vi ska välja västar i skarpa färger.
För det har jag i alla fall som ett tydligt exempel. Att jag har räddat livet på en ung man för ett antal år sedan. Bara tack vare att han hade en väldigt, väldigt signalgul flytväst. Han hade frysit ihjäl om inte han hade haft den. Det är helt solklart så. Och det finns det många exempel på.
Men framförallt vill han att vi ska ha flytväst överhuvudtaget. Av de som drunknar i fritidsbåtsolyckor är det bara en liten del som haft flytväst på sig, enligt Transportstyrelsens siffror.
Jag har hämtat jättemånga människor som jag har fått ta hem hit som inte lever. Jag har också fått hämta eller kommit tillbaka efter många, många timmar till sjöss utan någon med mig. Där vi alltså har letat och letat och letat men inte hittat den vi söker. Oftast finns de i det området där vi har letat, men de finns under vattenytan och där hittar vi dem inte. Och är det någonting som under mina år som sjöräddare som har retat mig, så är det just detta. Varför snälla rara kunde man inte haft en flytväst på sig? Då hade jag ju åtminstone, eller vi i besättningen, fått ta med oss en kropp hem och lämnat över till de anhöriga. Nu finns det ju människor jag har träffat som är anhöriga till människor som aldrig har någon kropp att begrava. Det finns ingen att begrava. Och det tycker jag är så onödigt när en flytväst inte kostar mer än en styv 100-lapp. Alltså du får ju inte ens en dagens lunch knappt för samma peng som en billig flytväst kostar.
Anton Kock, sjöräddare och utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet. Jag som träffade honom i en sjöräddningsbåt i hamnen i Kalmar heter Camilla Widebeck. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.